الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فوتشيت رات غوينوم كابيتل 5 من كتاب التوحيد، وفي فاي حديث عبد الله بن عباس له حقيقة معاذ بن جبل تل يمن فرت كالا فولكت تل إسلام، وفي نمدة أم بيرنن وسن är det också värt att nämna att profeten Muhammad alaihissalam sa att du ska berätta för dem att Allah har förpliktigat sadaqa som ska tas från deras rika och ges till deras fattiga. Alltså zakat som de rika muslimerna betalar en gång om året, 2,5% till de fattiga muslimerna. Och här är också en fajda. Att han sa att det tas från de rika och ges till de fattiga. Att Allah subhanahu wa ta'ala nämner ju i surat At-Tawba att de som har rätt eller är berättigade till zakat är 8 sorters människor. Men här så sa profeten alaihissalam bara och ges till de fattiga. Och då säger ulema att det är de som är typ de första och mest berättigade av zakat. Men man får ju också självklart ge till de andra. Och sen en annan fajda att han sa فَتَرُدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ att den sadaqa du tar från folket ges tillbaka till deras fattiga. Grunden är om du har ett muslims land eller du bor i ett land att när du betalar zakat så betalar du till de fattiga i landet där du bor. Inte att Mu'ad skulle skicka pengarna till Medina och det skulle delas ut därifrån. För det kanske... En av de här nyttorna med sadaqa och zakat är att när man de fattiga ser att de rika ger för sina pengar och de får ta del av de rikas pengar så gör det att de fattiga tycker om de rika. Eller hur? Det leder till att samhället blir mer kärleksfullt. Men vad händer om de fattigas pengar tas och skickas bort och då får aldrig se dem? Eller hur? Då uppnås inte det här. Så grunden är att sadaqa tas från folket och delas ut till folket från de rika och delas ut till de fattiga i samma land. Men det är tillåtet att skicka sadaqa eller att zakat förflyttas om det inte finns berättigade människor i landet man bor i. Som till exempel i Sverige. Där skickar vi, de flesta av oss skickar ju våran zakat till behövande i ett annat land. Men profeten alaihissalam gav också Mu'ad ett råd och det var att när han ska samla in zakat så ska han inte ta folks käraste pengar. Eller om de ska betala till exempel på hästar eller kor eller någonting. Så tar man inte deras bästa egendomar. Utan man tar det som är måttligt mitt emellan. För att folk i så fall kanske, om du tar det bästa de har. Det kommer också kanske att kännas väldigt svårt. Det är redan svårt för folk att betala zakat. Så ska du ta det bästa de har, det blir ännu svårare. Så ta det som är mitt emellan. Och så varnade han Mu'ad för förtryck, vulm. Och han sa, jag varnar dig för orättvisa. För den orättvises åkallan kommer att besvaras. Det finns ingenting som hindrar den från att besvaras. När man är i auktoritet, eller vilken människa som helst, måste akta sig för att förtrycka folk. Att ta folks rättigheter orättvist. För vad händer? Den här människan kanske är svag, kanske är fattig, kanske inte kan göra någonting. Du är mäktig. Men personen går hem och gör dua mot dig. Ska du stoppa personen? Kan du stoppa personen? Det går inte, eller? Han går upp 3 på natten, gör wudu och gör sujud 2 timmar mot dig. Kan du göra någonting? Nej. Det finns ingenting. Det är inget hinder mellan hans dua och Allah subhanahu wa ta'ala. Den är besvarad. Så därför är det väldigt farligt att förtrycka folk. Ta folks egendomar. Kränka deras heder. Eller att skada dem eller såra dem. Personen går hem och gör dua. Och då ligger man väldigt dåligt till. Man ska akta sig för att förtrycka folk. Förtryck är inte tillåtet i islam. Vi lär oss av den här hadithen. Som ulema nämner. Att det första man ska kalla till är tawhid, aqida. Som Mu'ad radiyallahu anhu, där han skickades till Yemen. Det första han skulle kalla till är tawhid. Och samma sak åligger alla som vill kalla till islam. Vad är det man ska börja med? Tauhid och aqida. Det viktigaste. Vad hjälper det människan om han ber och fastar och betalar pengar till fattiga om han inte har tauhid? Det hjälper inte alls. Så man börjar med det som är grunden. Och vi lär oss också av hadithen det som ulema kallar för ett tadarruj. Al-bad'u bil-ahammi qabla al-muhim. Att göra sin da'wa stegvis. Att börja med det viktigaste före det som är viktigt. Allt islam är viktigt. Men man börjar med det som är viktigast. Före det som är viktigt. Som här tawhid. Vad kommer efter tawhid? Salah och zakat. Och sen resten av islams pelare. Det är också viktigt när man pratar med folk om islam att man tar det stegvis. Man börjar inte prata med en icke-muslim om till exempel hur viktigt det är att ha skägg eller hur haram det är att äta gris. Eller hur? Vad hjälper det honom? Om han slutar äta gris och släpper skägget. Kommer han gå till Jannah? Nej, utan han måste. Först ger ni särskilt alla som hamnat alla i sin tro och sin dyrkan. Och sen kommer bönen och allting annat. Ja. En annan lärdom här. Det är att kolla på vem profeten Muhammed alaihissalam skickade för att göra da'wa. Vem var Mu'adh ibn Jabal? Vad är hans beskrivning kunskapsmässigt? A'lamun nas bil halal wa haram. Kama qil. Hadithen, han var den kunnigaste i halal wa haram. Så när profeten alaihissalam skickade folk för da'wa, det var inte vem som helst. Han skickade Mu'adh, Abu Musa, han skickade Musa ibn Umayr till Medina. Det var kunniga människor som skickades för att göra da'wa. Till skillnad från vissa sekter idag. Yani vem som helst i da'wa. 40 dagar, 3 månader, 3 dagar. Alla, bismillah, ut. Knacka dörr och gör da'wa. Är det samma sak som vi talar om här? Nej. Utan personer som gör da'wa måste ha kunskap. Vad är det han ska kalla till om han inte har kunskap? Och som vi sa, han kanske kommer att skada mer än vad han gör nytta. Mashallah. Vi går vidare till den sista hadithen. Eller en annan fayda, afwan. Mashallah. Fawaid är mycket viktigt. En fayda som Sheikh Uthaymin nämner. Det finns ett tillägg. Att när profeten al-Islam skickar Mu'adh och Abu Musa till Yemen så säger han till dem som råd. Han beordrar dem an ijtami'a, att de ska enas och de ska samarbeta. Och de ska inte splittras. Och de ska underlätta och inte göra det svårt för folk. Och de ska ge folk glada nyheter och de ska inte skrämma iväg folk. Det finns i Bukhari. Det är också kanske lite, vad kan man säga, riktlinjer i hur man ska göra da'wa. Att det är mycket viktigt att folket av sanningen och folket av da'wa är enade. Att de är på samma grej. Vad händer om folket av sunna är splittrade? Kommer deras da'wa bli starkare eller svagare? Svagare. Så det är jätteviktigt att man är enad i sitt kall till sanningen. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Ni ska inte splittras och vara oense, för då kommer ni förlora er styrka. Så enighet är det som ger muslimerna styrka. Och enighet är en rahma från Allah subhanahu wa ta'ala. الْجَمَاعَةُ rahma وَالْفُرْقَةُ عَذَاب. Som det nämns i en hadith. Enighet är rahma och splittring är ett straff från Allah subhanahu wa ta'ala. Så det är mycket viktigt att folket av sunna är enade i sitt kall till sanningen. Och att man lägger personliga saker åt sidan. För det finns någonting som är mycket större än dig själv. Och det är Allah Azza wa Jalls religion. Och att samarbeta. Och att inte splittra sig. Och att underlätta och inte göra det svårt för folk inom islams gränser. Islams ramar. Så gör man det lätt för folk. Du säger inte åt folk som är resande att de måste be 4 raka, eller hur? Du måste. Folk som inte kan göra wudu och ska göra tayammum, om du tvingar dem att göra wudu. Utan du underlättar för folk inom islams gränser och gör det inte svårt för folk. Och du ger folk glada nyheter och skrämmer inte iväg folk. Mashallah, mycket vackra råd. Tayyib. Sista hadithen här, hadith Sahl radiyallahu anhu. Sahl ibn Sa'd al-Sa'di. som berättar att Rasulullah alaihissalam under Khaybar-dagen sa att imorgon kommer jag att ge fanan till en person som älskar Allah och hans sändebud och som Allah och hans sändebud älskar. Allah kommer att låta segern komma genom honom. Människorna som närvarade spenderade natten med att diskutera vem det skulle vara som skulle få denna fana. Och när gryningen kom så begav sig de begav sig till Allahs sändebud i hopp om att få fanan. Och profeten alaihissalam han sa: vart är Ali ibn Abi Talib? Och de sa: han lider av en ögonsjukdom. Och de kallade på att han skulle komma och man hämtade honom. Och profeten alaihissalam spottade honom i ögonen och bad för honom. Och då blev han av med sin smärta som han aldrig, och det var som han aldrig hade haft någon smärta. Och profeten alaihissalam gav honom sedan fanan och sa till honom: bege dig dit i lugn och ro tills du kommer i närheten av dem. Och därefter ska du kalla dem till islam och förklara vad islam säger om Allahs rättigheter. För jag svär vid Allah, om Allah vägleder en enda person av dem genom dig så är det bättre för dig en röda kameler. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och kapitlet handlar ju om att kalla folk till la ilaha illallah. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa till Ali: när du kommer dit, kalla dem till islam. Så det handlar, hadithen relaterar då till kapitlet. Det finns också många lärdomar från denna mycket vackra hadith. Khaybar är en stad som ligger ganska nära till Medina. En stad med mycket palmträd på den tiden, dadlar, som dominerades av judar som odlade mycket. Och om man skulle erövra den här staden då, så sa profeten Muhammad alaihissalam att imorgon kommer jag att ge araya, alltså fanan, till en person som älskar Allah och profeten och Allah och profeten älskar honom. Och förr i tiden så hade man det som kallas för al-alam eller al-raya, alltså fanan som bars av amiren i krig, ledaren i krig, baden eller någon i amirens närhet så att man visste vart amiren var. Okej? Och det var då en ära att få bära den. Och här skulle personen som fick fanan vara den som var amir över denna armé. Och profeten alaihissalam nämnde två bishara. Två glada nyheter till den här personen som skulle få bära fanan. Den första var att han älskar Allah och profeten och Allah och profeten älskar honom. Och den andra är att Allah azza wa jall skulle ge honom seger. Taib. Och här, vilken av de här två ärorna är störst? Att få seger eller att vara älskad av Allah och profeten? Ja? Att få seger? Att Allah azza wa jall och hans profet alaihissalam älskar dig är den största. Och därför när folket fick höra det här att imorgon kommer jag ge fanan till någon som kommer få seger och han älskar Allah och profeten och de älskar honom, Allah och profeten älskar honom alaihissalam, så var folket vakna på natten och hoppades på att de skulle få fanan dagen efter. Inte för att det var seger, utan de önskade att få fanan för att den som fick fanan hade en tazkiya, en garanti att den här personen är älskad av Allah subhanahu wa ta'ala och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och den som är älskad av Allah subhanahu wa ta'ala, khalas, inshallah, han är förlåten och kommer gå till paradiset. Så folk var vakna på natten i hopp om att få detta. Taib. Och den här hadithen bevisar också att Allah subhanahu wa ta'ala älskar på ett sätt som passar hans majestät. Det finns vissa ahlul bid'ah som kallas för al-mu'tazila, al-jahmiya och al-asha'ira som finns idag, al-maturidiya, vissa filosofiska sekter som förnekar att Allah älskar. De förnekar många av Allahs egenskaper eller förvränger dem. Och de säger att Allahs kärlek som nämns i texterna är att Allah kommer att ge människan gott. Han kommer belöna honom. Och det här är fel, utan Allah subhanahu wa ta'ala älskar på ett sätt som passar honom. Taib. Så, och här är en annan intressant fayda. Det nämns också i en annan riwaya. Yani, profeten alaihissalam han säger att den som ska få fanan kommer få seger och han är älskad av Allah subhanahu wa ta'ala och profeten sallallahu alaihi wasallam. Omar han sa aldrig i mitt liv önskade jag mig maktposition förutom den dagen. Eller på grund av den förträffligheten som fanns i att bära fana, att man skulle vara älskad av Allah subhanahu wa ta'ala och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani sahaba brydde sig inte om makt och positioner. Men då ville han ha den bara för att få den här dygden. Annars brydde han sig inte om makt och positioner. Så dagen efter, när den här personen då skulle utnämnas, så sa profeten Ali sallallahu alaihi wasallam: "Vart är Ali ibn Abi Talib? Vart är Ali ibn Abi Talib?" Och då så sa de att han lider av en ögonsjukdom. Och det sägs att den här sjukdomen var så grov att han knappt kunde se. Och därför, som det inte framgår här i översättningen, så skickade man någon efter honom. Alltså man skickade någon för att hämta honom. Det framgår inte av översättningen, men det är det som är korrekt. Att man var tvungen att hämta honom. Alltså leda honom. Han kunde inte gå själv. Taib. Och här kommer frågan, subhanallah. En person som knappt kan se och gå, ska han leda en armé? Ska han bära fanan? Det är omöjligt, eller hur? I praktiken, men خلاص, han kommer att göra det. Med Allah subhanahu wa ta'alas vilja. Så Ali kommer och han har den här ögonsjukdomen. Och profeten Muhammad alayhi salam tefala, det är lite spott, spottade lite i hans ögon och bad för att Allah skulle göra honom frisk. Vilket Allah gjorde. Och det här är, som ulema nämner, ett bevis på att han var en sann profet. Vad är det för sjukdom som botas från att vara jätteallvarlig till att försvinna på grund av lite spott? För att profeten Muhammed sallam, så som andra profeter, var välsignad. Hans kropp och sådär. De sa att hans svett doftade parfym och hans saliv var då på det här, hade den här botande effekten. Hans hårstrån var också någonting som sahaba brukade yani, använda om de blev sjuka och liknande saker. Men här är en viktig sak. Vad var det som gjorde Ali frisk? Var det profetens saliv eller var det Allah subhanahu wa ta'ala? Det var Allah subhanahu wa ta'ala. Därför han spottade och han bad att Allah skulle göra honom frisk. Så det är Allah azza wa jalla som gör människan frisk och inte någonting annat. Och inte bara att han blev frisk. Den här grova sjukdomen försvann och han sa som att jag aldrig varit sjuk. Och det läggs till också, ni kan skriva här, att Ali sa: jag blev aldrig mer sjuk någonsin i ögonen. Hela mitt liv fick jag aldrig problem med ögonen efter den här händelsen. Och det som är det här andra miraklet, hadithen om mannen i krig som tappade ögat i kriget, ögat föll ut på någon konstig anledning i kriget. Vad hände? Profeten sa samma sak. Han gick fram, han spottat och stoppade in ögat. Vad hände? Mannen fick tillbaka synen. Alltså det går inte. Då får tillbaka synen. Men det är möjligt, Jenny. Med Allahs manters vilja, allting är möjligt. Och mannen sa när han blev äldre: jag minns inte ens vilket öga det var. Ja, de båda funkar lika bra. Subhanallah. Så Ali radiallahu anhu, han blev frisk. Och sen så sa han då till honom, efter att han har gett honom fanan: bege dig dit i lugn och ro, alla rislik. Ni stressa inte. Bege dig mot Khaybar i lugn och ro. Och det här är det som kallas för tu'ada, att man tar saker och ting lugnt. Som det har nämnts i en hadith: tu'adatu min Allah. Och kan man kalla ni att var lugn och behärskad i saker och ting är från Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ajalatu mina shaitan. Och att stressa ifrån shaitan. Och det sägs också för att folket i Khaybar var folk som bedrog och svek. Och kunde liksom attackera och gärna göra saker. Så han tar det lugnt gärna, när du ber dig dit. Och i vissa hadither så sa han till honom: gå mot Khaybar och vänd dig inte om. Wala taltafit. Gå bara, vänd dig inte om. Och de sa att han började gå. Och till och med när han skulle fråga profeten något så som han vände sig inte om. Det visar hur sahaba var. De lydde profeten till punkt och prick. Allt. Allt som han sa gjorde de. Så vad skulle han göra när han kom fram till Khaybar? Han sa att han skulle kalla dem till islam. Och förklara vad Allah azza wa jalls rättigheter är. Eller vad islams rättigheter är. Yani börja med att kalla dem till islam. Det här är viktigast. Och det här är det som är hela meningen med att författaren nämner hadithen i det här kapitlet. Och som Sheikh bin Baz säger rahimahullah i förklaringen för denna hadith, han säger att syftet är, det viktigaste syftet är inte att strida mot folk, utan det viktigaste syftet är att vägleda folk. Och det är där som är hela syftet med jihad, att vägleda folk. Jihad är inte att gå och döda oskyldiga och civila och bara spränga saker och ting. Det är inte syftet med jihad. Syftet med jihad är att vägleda folk till rättvisa, ut från mörkret in till ljuset. Och sen så uppmuntrade profeten honom alaihissalam till att kalla folket till islam. Och han sa wallahi, vid Allah, att Allah vägleder en människa genom dig är bättre än röda kameler. Och röda kameler, det var det käraste och bästa och dyraste som araberna ägde. Och fram tills idag så säljer de ibland kameler för, ni kan googla så här, kamelmarknad och sånt. De säljer en kamel för 1 miljon rial och 1,5 miljon rial och liknande saker. Om de har väldigt unika egenskaper. Som hästar. Det finns hästar som också är jättedyra. Alla kulihal. Så att Allah vägleder en människa genom dig är bättre än allt som finns på jorden. Typ. Det är det han vill säga. Bästa rikedomarna som finns på jorden. Att Allah vägleder en människa genom dig. Han vill här uppmuntra Ali radiallahu anhu till att kalla folk till islam. Och han vill säga att det finns ingenting bättre än att Allah vägleder en människa genom dig. Och det här är sant, wallahi. Att om en människa blir vägledd genom dig så är belöningen otroligt stor. Så pass stor att profeten Muhammad alaihissalam, han sa att den som kallar till någonting gott får belöningen av alla de som följer honom. Och det kommer inte att minska belöningen av personer som följt honom. Ja, du kallar en människa till islam, allt han gör under sitt liv får du belöning för, utan att hans belöning minskas. Varenda bön han ber, du får en extra bön. Varenda fasta han gör, du får som att du har fastat. Varenda krona han skänker, du får som att du har skänkt den. Som han alla. Allt han gör får du belöning för. Om du lär ut någonting gott som människan praktiserar, du får belöning för det varenda gång han gör det. Och sen om den här människan sprider det här goda, så får du belöningen för alla som praktiserar det. Och därför nämndes det i hadithen också att när människan dör slutar han att få belöning förutom för 3 saker. Och en av dem är nyttig kunskap han lärt ut som folk praktiserar. Som folk fortsätter att praktisera efter din bortgång. Får du belöning för. Och därför profeten Muhammad s.a.w. Vad är hans belöning? Allting gott som varenda muslim har gjort någonsin får han belöning för. Allt. Som han alla. Sahaba också. Allt den kunskap de spred. Allting gott som folk praktiserar får de belöning för. Och samma sak ulema. Och som vissa av ulema säger, som Ibn Abd al-Barr, att de här haditherna är de som, vad kan man säga, starkast uppmuntrar folk till att studera. Att lära sig islamisk kunskap. För när du sprider kunskapen och lär ut den, så får du belöningen av alla de som praktiserar. Men vad vill du mer än det? Otroligt, eller hur? Så hadithen bevisar att det finns otroligt stor belöning i att kalla folk till islam. Och en annan Janam, Sheikh bin Baz nämner också en annan fayda. Han säger att Allah vägleder en person genom dig kan vara generellt. Det behöver inte bara betyda att Allah vägleder en icke-muslim, utan det kan även vara att Allah vägleder en syndande muslim genom dig. Att du kallar honom till lydnad och han börjar praktisera. Det får du också den här stora belöningen för. Och sen vad hände? Allah subhanahu wa ta'ala gav honom seger. Vilket är en profetia som föll in. För profeten sa, som han sa dagen innan, att Allah kommer ge honom seger. Hur kunde han veta det? Men det här är en profetia från Allah subhanahu wa ta'ala. Som många av de 100 eller 1000 saker han har berättat om kommer att hända i framtiden. Som händer precis så som han säger. En annan lärdom från hadithen är att Sheikh Mohammed nämner i lärdomarna, att även en person, eller att Även om en person är from, det kan vara en profet eller rättfärdig människa, så kommer han att få motgångar och prövningar. Som Ali radiallahu anhu. Vem var han? Han var den fjärde bästa människan efter profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och det nämndes i samma hadith att Allah och profeten älskar honom. Men trots det, vad hände? Han fick en mycket allvarlig ögonsjukdom. Så en människa ibland, de tänker så här, jag har så mycket prövningar, jag har så mycket motgångar. Allah tycker inte om mig. Det är helt fel. Utan det är tvärtom. Profeten Muhammed alaihissalam, han sa, إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا إِبْتَلَهُ. Om Allah älskar en tjänare så kommer han att pröva honom. مَنْ يُرِدِ اللَّهِ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ. Den som Allah vill gott kommer han att ge motgångar. Gärna, det suddar bort dina synder, det stärker dig som människa, det renar dig, det höjer dina nivåer i paradiset och så vidare. Nej. Och vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in.